Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda.
Hej Tim.
Hej Marcus.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Satt faktiskt idag och lyssnade på vårt förra avsnitt lite.
Ja.
Med Hans Isos. Det verkar gått bra.
Ja, jag tror det.
Det tycker jag är intressant. Men en sak som var roligt är att jag började lyssna på podcastar med 1,2 gånger hastigheten.
Oh, hur låter vi snabbare?
Ja, det var så konstigt. Jag hade glömt av det nämligen, så lyssnade på mig själv. Och jag bara tänkte, jävlar vad fort jag pratar. Så fan, jag tänkte skriva till dig nu Marcus att shit, jag måste tänka på att prata långsammare. Och sen kom jag på att ja, men just det är för att jag hade på inställningen.
Jag förstår, Ja, men det är väl schysst och vi försöker alltid utveckla podden liksom och göra det bästa möjliga vi kan för er kära lyssnare.
Mm. Hur är läget då? Vad är det som händer på börsen?
Jo, men...
Du har bäst idag.
Ja, bäst idag. Jag tycker det känns skönt, ärligt talat.
Mm.
Det är tisdag idag, den 28.
Mm. Så vi spelar in det här alltså dagen efter förra avsnittet släpptes.
Precis, precis.
Så det kommer nog inte vara så aktuellt det vi säger, eller jo. Mm.
Ja, så lite bäsigt och jag tycker det är lite skönt. Det är skönt att känna att man lever, som jag brukar säga.
Jag råkade gå in och kolla på min sån här övervakningslista som jag har i min portfölj och blodrött.
Ja, nej, det var det.
Men jag har inte loggat in och det uppmuntrar alla. Logga inte in.
Mm. Played, ner?
Ingen aning. Jo, den är ner, ja.
Precis.
Det vet jag trodde den var uppe bra, men den var inte. Ni får höra om det sen.
Ja. Ja, och vad har mer hänt? Jo, Polestar kommer till börsen.
Ja, klassiskt Volvo-spinoffen där, va?
Mm, precis. Och inte till vilken peng som helst, utan det har faktiskt publicerat att det är 20 miljarder dollar.
Dollars? Mm,
yes.
Ja, det är kul.
Så att, och det motsvarar ungefär 170 miljarder svenska kronor som de ska noteras för.
Ja, och de ska ju alltså notera sig via en SPAC, vilket jag tycker är ganska kul. Alltså.
Special Acquisition...
Special Purchase... Special Purpose Acquisition Vehicle.
Så är det.
Så det är en påse pengar som har gått tillsammans och bestämt sig för att vi ska köpa en del av Polestars aktier helt enkelt.
Mm.
Så då kommer det noteras genom det.
Mm.
De går bakvägen till börsen. Vad har hänt mer?
Ja.
Någonting i Kina?
Nej, inte vad jag vet.
Nej.
Inte vad jag slår.
Jag tycker det är intressant att Kina lyckas alltid på något sätt leverera bajsmacket till börsmarknaden.
Ja, ja.
Både på krypto.
Ja, för fan. Nu har de ju varit på krypto, ja.
Mm.
Så de är ju helt liksom, vet du,
alla transaktioner och all aktivitet inom kryptovalutor
är förbjudet.
Men ja, det är ju inte något nytt under solen, utan nej, det är de har jämständigt kommit och nu ska vi analysera krypto. Och det har de sagt flera gånger om och krypto fortsätter gå upp. Jag tror...
Men krypto var ner på det.
Ja, det är klart, du var ner på det.
Bitcoin var ner.
Det finns ju ändå en del hemliga människor som kör ändå i Kina. Och Alibaba ska ju sluta att sälja bitcoin mining utrustning. Datorer och sånt.
Så påtryckningar från den högre staten, så att säga.
Vad händer mer då? Snart är det en ny börs, vad säger man, rapportsäsong.
Precis.
Det är kul. Det ska...
Q3 slutar ju här nu i slutet på september.
Så det är ungefär en månad kvar.
Så att, oj vad jag ser fram emot
det. Jag tror det kommer komma en del vinstvarningar. Det var svårt med frakt, vet jag. Halledabristen, fortsatt. Och det som händer nu, har du sett det som händer med elpriserna eller?
Det sticker i höjden.
Ja. Elpriser, oljepriser, naturgaspriser. Det skenar iväg.
Många skyller på Miljöpartiet här i Sverige i alla fall.
Ja. Jo, men alltså, det är faktiskt intressant det. Vissa säger att nej, men det påverkar inte. Det är oljeverket i Karlshamn. Heter det.
Ja, de har börjat elda olja där.
Ja, de säger ju att det har blivit lönsamt att
bränna olja
liksom.
Hör men tänk på det? Det låter så fan som 1800-talet för mig.
Ja. Men tänk så här, jag måste bara, nu kommer min ekonom fram i mig. Men du läste här. Alltså allt annat lika. Om det hade funnits ett kärnkraftverk som producerade el, allt annat lika, så hade ju utbudet av el varit högre.
Korrekt.
Än idag.
Korrekt.
Och då hade det inte varit lika lönsamt att elda upp den här oljan. Så liksom det som det blir senare, liksom, således hade du bränt mindre olja för att mindre lönsamt.
Korrekt.
Så det har ju varit en netto-negativ miljöeffekt, skulle jag väl påstå.
Håller helt med dig.
Av kärnkraftsverkets
stängning.
Nedstängning. Men ja, man får tycka vad man vill om kärnkraftsverket.
Ja, det är lite politiskt träsk du är på väg ner i där. Det är
vi ska farligt. Inte grotta oss in i det. Men idag var det ett kul avsnitt. Vi har ju, vi ska fortsätta med vår serie alternativa investeringar.
Precis, precis.
Så vi ska gå igenom lite onoterat, eller halvnoterat får vi nästan säga.
Absolut.
Det är lite speciellt det där.
Och nu ska vi väl egentligen träffa någon som kan helt enkelt förklara bäst hur vi, normala dödliga människor, kan handla onoterade bolag.
Ja, oftast är det ju svårt att handla något onoterat.
Och tillgång till det.
Ja. Vad är snappare? Vad är onoterade aktier? Vad är det?
En aktie som inte handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform as of such och följer de regelverken, vilket det innebär. MTF-er är de små och de reglerade börsplatserna är ungefär Nasdaq small cap och uppåt här i Sverige då.
Vill snyggt tillägga. Definierat. Men vi tänkte att vi ska inte gå in för djup på det, utan vi låter experten själv tala. Och det är nämligen Pepins vd. Och med det vill vi introducera Filip Scholze till studion. Vad säger man? Välkommen till studion kanske man säger. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här. Fast på distans eller ja, men jag ser er i alla fall.
Ja, vi ser dig.
Kul att ha dig här.
Ja.
Hur är läget?
Ja, men det är jättebra tycker jag.
Härligt,
det är tisdag idag. Och när kommer podden ut? Hur färsk kommer det vara?
Ja, det är halvfärsk.
Ja, ni är färska, absolut.
Det kommer till måndag.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Ja, men då är det mindre än en vecka kvar.
Ja.
Ja, men det är toppen tycker jag.
Ja, är det fullt ös på Pepins?
Ja, men det är det verkligen. Det är, när det här avsnittet, det är därför jag frågar. För då vet man ju lite vad som kommer hända här emellan. Men det händer jättemycket på Pepins just nu. Vi har ju inte minst en aktuell fråga med Dynamic Code som många är intresserade sig för och som det ska vara en informationsträff här på torsdag, så att om man lyssnar man på det här och inte har kikat på det aktieägare så kan man väl gå tillbaka och titta på den. Kommer vara med där och snacka lite också. Så jag hoppas att det ska bli jättebra. Det är kul. Härligt. Att kommunicera.
Jag har en god vän till mig som har köpt aktier i Dynamic Code, så att jag lovat honom att fråga dig gällande det. Men
tänker vi kan ta det lite senare kanske.
Självklart är det så.
Jag tänker först, Filip, vill du bara berätta lite om dig själv och ditt jobb och vad det är för bolag du är på?
Absolut. Men, jag är 32 år gammal, uppvuxen i Stockholm, bor i Stockholm. Och jobbar då på Pepins och är tillförordnad vd på Pepins sedan 1,5 år tillbaka ungefär. Har varit på Pepins i 3,5 år Och innan det så jobbade jag väldigt mycket med aktiemarknaden också, mer i liksom noterad miljö då. Började min resa på Nordnet, var sen på en aktiesparare, Avanza en kort sväng.
Tänkte vi säga det, var det inte UA före Nordnet eller var det Nordnet för UA?
Ja, men det var då det professionella, det var faktiskt Nordnet först. Och sen så när jag var på Nordnet så jobbade jag med en UA-hedersmedlem som heter Günther Mårder. Och han var då, satt i valberedningen för Unga Aktiesparare. Jag hade varit med i Unga Aktiesparare i många år innan det också. Men jag hade aldrig varit liksom engagerad ideellt. Men då så inspirerade han mig till det. Så att jag gick med i Unga Aktiesparare i Stockholms syd, lokalavdelningen. Och fick också möjlighet att sitta i förbundsstyrelsen. Så det började med där våren 2014. Och då var jag på Nordnet. Och sen pågick det ideella engagemanget till Unga Aktiesparare till i våras. Så att, det blev ganska många år.
Hur känns det att vara i kylan, så att säga?
Nej, men det känns väldigt bra, för att säga. Det var ju otroligt roliga år med UA. Men man kände ju, vi pratade om lite det här innan, med att ni båda har engagemang i Unga Aktiesparare idag. Så en roligt liksom inslag varje år är ju när alla som är, det är ju flera hundra engagerade runt om i landet som ju några gånger per år ses fysiskt i Stockholm eller Göteborg där ni är, eller ja, där de här centrala aktiviteterna nu sker. Och det har inte kunnat ske under corona. Men varje gång som jag varit på sånt här centralt evenemang så inser man ju att man kommer längre och längre ifrån liksom den stora målgruppen i ålder. Så att jag tror att det var ganska, i och med att jag är 32 år och så var det nog dags att ta steget vidare. Och lämna över facklan i det här fallet då till Alexander Gustafsson, som jag har förstått har gästat också.
Amen. Ja, väldigt trevligt att ha honom på besök.
Kul.
Men är det vidare till aktiespararna nu då? Jag har förstått att det finns en liten tomrum mellan UA och aktiespararna. Eller hur tolkar du det?
Ja, men det gör det nog. Jag har suttit i aktiespararnas styrelse också då några år. För det är man ordförande för Unga Aktiesparare, så har man också en plats i aktiespararnas styrelse. Så jag har fått förmånen att liksom kika på den organisationen ganska mycket också. Och det finns nog tumrum däremellan. Där Unga Aktiesparare har ju varit duktiga på att engagera unga personer. Och aktiespararna har varit väldigt duktiga på att engagera framförallt en äldre generation. Och det har nog framförallt med att göra med tid, tror jag. Alltså jag kan tänka mig att den här mellanperioden så händer väldigt mycket annat i livet som gör att man kanske inte har möjlighet att engagera sig ideellt. Kanske då många bildar familj och har jobb som tar mycket tid och sådana saker. Så att, det är nog ganska naturligt egentligen, men det är någonting man jobbar för, gissar fortfarande. Vi gjorde det under de åren som jag var engagerad i alla fall, att försöka liksom hitta bra aktiviteter som man kan hjälpas åt med för att underhålla även den generationen som jag nu tillhör då. Inte ung.
Ja, men jag tänker tillbaka till jobbet. Du är ju på Peppins där då. Vad är egentligen det för någonting? Vad är det ni gör?
Peppins har egentligen två delar. Vi jobbar ju med framförallt med bolag som inte har nått börsen riktigt än. Nu kommer vi få anledning att jobba mer med noterade bolag liksom framåt, för att vi ska tillsammans med NGM då lansera NGM Pep Market, som kommer vara en MTF. Men historiskt då så har vi ju jobbat med crowdfunding och som koncept för kapitalanskaffningar. Alltså vi har hjälpt tillväxtbolag och ta in mycket pengar från många delägare. Så då har vi en digital plattform där vi egentligen låter de här bolagen då lägga upp sina erbjudanden, och där vi är finansiella rådgivare och hjälper dem att paketera ihop det här till ett erbjudande som våra tusentals investerande kunder kan investera i om de tycker att det här verkar vara ett spännande case. Och det vi har försökt göra då egentligen öppna upp den marknaden som är utanför börsen för för allmänheten, för de vanliga människorna som mig och väldigt många andra, som ju annars är ofta liksom utestängda från att liksom få investera i bolag som ändå inte är på börsen. De senaste liksom 20 åren, kanske 25 åren, så finns det ju liksom ett Nordnet, ett Avanza, som framförallt har drivit utvecklingen på börsen och gjort den mer tillgänglig för många och vettig att investera på med liksom sänkta courtage och såna här saker. Så att börsen, får väl ändå säga, känns hyfsat demokratisk idag och tillgänglig för många. Men den onoterade marknaden har ju inte varit det. Och det är väl det som har varit Pepins stora ambition, att försöka göra den här marknaden tillgänglig för många investerare som ska kunna investera i den på ett förnuftigt och vettigt sätt. Så att vi låter ofta investerare från liksom 500 kronor i de här bolagen som vi gör tillgängliga. Och det är ju för att man ska kunna bygga en portfölj av många bolag. För det tror vi ändå är det som är liksom framgången. Det vet vi från Unga Aktiesparare också. Det är en av gyllene reglerna, är ju att sprida sina risker, och det gäller även utanför börsen. Hur kul den är att liksom hitta sina favoriter, det kan man väl göra ändå, men jag tror ändå att man gör klokt i att sprida sina risker. Det tycker jag att jag lär mig hela tiden, att försök att bara följa de här gyllene reglerna, så blir det ganska bra. Och de passar även bra utanför. Så det är väl det vi har försökt skapa liksom förutsättningar för.
Mm. Det är väldigt intressant att du lyfter det här, att det är gemene mans chans att investera i onoterat. För att mitt jobb blir ju egentligen helt tvärtom. Mm. Vårt jobb är ju att hitta pengar till ibland onoterade bolag. Men då är ju vårt jobb, för att göra vårt jobb så enkelt som möjligt och bolagets jobb så enkelt som möjligt, så vill ju vi alltid hitta så stora tagare som möjligt.
Mm.
Så att,
ja, det är intressant. Men jag tycker det är intressant också, för att du och jag har pratat om det här, att du och jag då, Marcus, har pratat om att investera onoterat. Och generellt sett så är det som du säger, Filip, att det är ju svårt. Det går inte att göra hur som helst. Alla personer kan inte ta telefonnummer och ringa bara och säga tjena, jag vill köpa 500 000 aktier liksom, eller vad nu det är.
Det måste vara en väldigt god gubbe om du ska lyckas köta dig in för att få lov att köpa lite för välgörenhets skull.
Ja.
Ja, men och det är precis det där som jag tycker är problematiken. För att då har du också när du då är bolag också, eller entreprenör som vill ta in pengar, om du är beroende av att tjäna några goa gubbar, inget fel på goa gubbar, de får gärna vara med och investera också. Men man vill ju gärna att det ska kunna vara liksom en ganska brett spektrum av liksom investerare som har tillgång till det här, och inte bara de som känner någon sådär, eller har en massa pengar idag och med det möjlighet att investera de stora summorna. Så att vi vill ju också göra det här liksom demokratiskt för det som kallas emittenter, alltså de bolagen som vill ta in pengar. Så att det inte blir en homogen grupp goa gubbar som bestämmer vem som också ska få pengarna. För det är ju annars risken.
Ja, men intressant. Men vi har slängt runt lite begrepp nu senast, det här tänker jag. Om vi ska bara förklara vad dels crowdfunding är, och dels vad innebär det att ha en onoterad aktie? Hur fungerar det? Någon av er två som vill köra någonting?
Jag är snabb på att hugga nu.
Ja,
men alltså, crowdfunding är ju inte krångligare än att det är ett begrepp som liksom beskriver att du fundar, alltså tar in pengar från en crowd, väldigt många. Och det här är ju någonting som inte har varit reglerat överhuvudtaget. Pepins då, som jag jobbar på, har ju tillstånd från Finansinspektionen och har haft det under många år. Så att vi har bedrivit vår verksamhet under tillsyn med tillstånd att göra den här typen av transaktioner. Nu kommer det ju ett regelverk som ju liksom också har det här med begreppet då liksom i sitt namn. Så att äntligen då får man, ja, tycker jag, säga, så blir det här liksom reglerat på riktigt. Som gör att det liksom, ja, men kommer bli tillgängligt för bolag som oss, och också, ja, men om vi tittar en annan plattform som heter Funded by Me, som vi har planer på att gå samman med. Det är inte färdigt än, med det ambitionen, så kommer det skapa helt andra möjligheter att göra den här typen av transaktioner reglerat, vilket är bra för investerarna, för då är det liksom ordning och reda. Det finns liksom regler och processer för hur saker och ting ska gå till. Och det ger möjlighet för plattformar att kunna göra den här typen av affärer också inom EU. Så att man blir inte bara låst till Sverige heller. Så att det välkomnar vi.
Mm. Men Funded by Me bör väl bli raka konkurrenter till er, korrekt?
Alltså vi och Funded by Me har ju liksom jobbat sida vid sida under liksom många år. De har ju funnits i jättemånga år också, precis som Peppins. Och jag har väl egentligen aldrig sett oss som direkta konkurrenter, för att vi har ändå jobbat med lite olika typer av transaktioner. Funded by Me har mer tagit, ja, men gjort mindre transaktioner, kanske en eller ett par miljoner, medan Peppins har försökt liksom inrikta sig på emissioner som börjar från kanske 10 miljoner. Vi har gjort en del mindre också, mellan 5 och 10, men vi har också gjort 100 miljoners emissioner. Och det kräver ett annat typ av projekt och ett annat typ av liksom kanske klassiskt corporate finance, för att slänga ytterligare begrepp då, arbete än vad det är faktiskt möjligt att lägga på en emission som är en eller ett par miljoner. Då är det mer bolagen som får göra mycket av jobbet själva, om man tillhandahåller liksom den här plattformen.
Och då undrar jag naturligt, vilka typer av bolag är det som, jag har snackat lite om vilka typer av det är personer som investerar kanske hos er, men vilka typer av bolag är det som kommer och kör de här transaktionerna via er?
Det är ganska spritt faktiskt. Alltså det är ganska enkelt att tänka sig att om man vill ta in mycket pengar från många, så kan man ju tänka sig att konsumentnära produkter skulle passa väldigt väl, för att det är någonting som många kan relatera till och förstå. Om vi tar gyllene regeln, förstå vad du köper, så är det enkelt.
Många bra EU-referenser.
Ja, nej, men de är applicerbara, så de funkar bra. Nej, men då kan man ju tänka sig att det första Peppis gjorde var ett bolag som heter Alvesta Glass. Nu heter de Lohilo. Och jag tror att det var ganska enkelt för många att förstå vad Alvesta Glass liksom gjorde och hur de skulle kunna tjäna pengar på sin affär. Och tittar man på dem, Peppis har hjälpt ett 40-tal bolag att ta in över 1 miljard. Och det är flera av dem som är liksom konsumentnära. Men det finns också jättemånga som är business to business och som har SaaS-plattformar, är jättepopulärt och sådär. Så att vi har egentligen liksom ingen begränsning i, så länge det är ett sunt och liksom vettigt bolag som vill göra bra saker, så finns det egentligen ingen begränsning i liksom vilken bransch. Så jag tror att går vi tillbaka till det här med att sprida sina risker också, så tror jag att det är liksom viktigt för de som investerar att inte heller bara få en onoterad portfölj med konsumentprodukter, utan att det är precis som på börsen är. Man ska säkert ha 5-6 olika branscher om man ska följa aktiespararnas gyllene regler eller rekommendationer och så. Man kan väl tänka likadant utanför, tycker jag.
Men också en viktig del som vi kanske inte touchat på, men egentligen, ni blir väl nästan lite halvnoterad miljö, för att jag vet ju att ni bedriver ju faktiskt handeln inte bara under emissioner utan faktiskt lite periodvis, korrekt?
Ja, men det stämmer. Så att när jag började prata om Peppins då, så tror jag att jag sa att vi hade liksom, två delar. Eller jag brukar säga det i alla fall. För där liksom crowdfunding är då liksom nya emissioner, sälja nya aktier är ju då det ena. Och sen är det som du är inne på då. Så har vi också en möjlighet att handla begagnade aktier som en sekundär marknad, som en börs i onoterad miljö. Och det här har ju Peppins gjort tidigare under namnet också Alternativ aktiemarknaden. Det var ett bolag som Spiltan startade typ 2003. Och det har pågått liksom under många år. Och där har vi handel månadsvis då i de bolagen som är anslutna till plattformen då.
Vad skulle du säga är den största skillnaden på att investera i onoterat kontra noterade aktier?
Bra fråga.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men den största skillnaden är kanske just det då, likviditeten. Att när du köper en aktie på börsen så kan du ju sälja den sekunden efter i många fall. Nu ska vi också säga att det finns väldigt många bolag på börsen som har ganska dålig likviditet. Alltså antal aktier på köp- och säljsidan kanske inte alltid är superstora och priserna däremellan varierar. Så ibland tror jag att man upplever att likviditeten är liksom större än vad den kanske är. Men det är en annan fråga. Men jag skulle nog säga att det är den största skillnaden. I övrigt så skulle man ju också kunna säga att men bolagen kanske är mindre mogna. Man kan tänka sig att det är mognare bolag som har tagit sig till börsen. Men tittar jag nu på alla de IPO:er som görs där det kommer nya bolag hela tiden, så är det väldigt många bolag som har ganska långt ifrån att vara ett large cap-bolag. Som lika gärna kanske hade kunnat välja en onoterad publikmiljö. Så att det kanske är likviditeten då.
Mm. Men jag skulle säga att det är många som tar sig dit. Det är ju till liksom den noterade miljön bara för att de söker pengar. Mm. Och det är många som säger att liksom den här VC-vägen i Sverige inte finns. Alltså egentligen att det enda alternativet, om du inte är nya Spotify som är jättehett liksom, eller Klarna, alltså om du inte är det här, alltså verkligen det här unicorn som klarar av att resa det här kapitalet utanför börsen, så är det självklara valet, eller nu säger jag självklart med situationstecken här, men ja, vad säger du om det, att det liksom, det inte finns några alternativ förutom börsnotering, nu finns ju ni.
Förtydliga, så du menar alltså att det självklara valet är att gå till börsen, menar du?
Många anser det, ja. Ja, korrekt. Okay.
Mm. Ja, men så det finns säkert en sån uppfattning, och det finns ju liksom flera alternativ utanför börsen, alltså riskkapitalspåret som du är inne på med riskkapitalfonder som har en massa pengar och kan investera i onoterade bolag. Det spåret finns. Och det spåret är det ju många också som väljer. Och sen finns det entreprenörer som tycker att nej, men vill hellre välja det publika spåret och ta in pengar från många. Och då kan man ju gå till Pepins för att göra det onoterat, eller så kan man gå till börsen och göra det publik direkt. Och där ska vi säga också att ja, men för att ta fler liksom skillnader, för det finns ju såklart fler skillnader i likviditet, och jag skulle väl slarva om jag inte också nämner att ja, men regelverken, det är ju ett annat regelverk att vara på börsen. Då omfattas man av ett informationsgivningsregelverk, får vi säga, som heter MAR, som är väldigt omfattande och som inte gäller i den onoterade miljön. Och där en stor skillnad är såklart att är man i noterade miljö och det händer någonting som är liksom väsentligt, då, så ska man informera marknaden om det här så fort som möjligt eller omedelbart. Och det gäller ju inte i den onoterade miljön. Och det där kan man ju då tycka att ja, men som bolag då, så kanske man tycker att det är lite enklare om man är en mindre organisation där man inte har kanske en person eller en hel avdelning som jobbar med just regelverken kring att vara noterad. Det finns ju ofta sådana liksom IR-funktioner på stora noterade bolag som pratar med investerare och liksom har i uppgift att ja, men bara hantera frågan av att vara noterad. Och det är ju få små bolag som har de resurserna. Och då finns det ju liksom lättnader i att inte omfattas av de där. Sen ställer vi ganska höga förväntningar på våra bolag att man ska bete sig som om man vore noterad. Inte liksom hela vägen med omedelbar informationsgivning och så, men att man har man många aktier så ska man ju hålla dem informerade och uppdaterade inför de här handelstillfällena och såklart inför nya emissioner och sådär, så att investerarna är informerade och också fortsätter vara engagerade, för det är nog många som glömmer. Att om man tagit in pengar en gång så är ju sannolikheten ganska stor att man kommer behöva ta in pengar en gång till, och då vill det ju till att de som investerade första gången känner att men andra gången är det lika självklart att stoppa in pengar. Och det där förtroendet måste man ju som bolag förtjäna.
Mm. Mm. Men intressant. Och jag tror verkligen, jag håller verkligen med dig. Det här med att jag vet att det är många små bolag som tycker det är jobbigt med den här informationsgivarbiten som det innebär att vara i en noterad miljö. Så att, och det är en jätteviktig aspekt att du lyfter det, för att när du är en liten startup och vill bara fokusera på att växa, ja, då ska du inte behöva lägga massa tid och energi på att skriva kvartalsrapporter.
Pressmeddelanden.
Ja, pressmeddelanden, kvartalsrapporter och all annan typ av IR-kommunikation som bolaget måste göra. Mm. Så att...
Men jag tänker bara, rolig, om vi vänder på steken med onoterat. Mm. Vad tror du är en fördel av onoterat? Eller om man säger så?
Ja, det finns ju väldigt många fördelar liksom som kommer av just det här. Att det är, ja, men tittar vi på, vi kan väl ta Alvesta Glass igen då, för att det är ett bra exempel. Jag tror ju att när de väl sen valde att ta steget till börsen, då hade ju de fått leva i en publik miljö under flera år med många aktieägare, var vana vid att kommunicera. De hade också en aktieägarspridning i att ha många delägare. Jag tror att de, när vi gjorde deras första emission så fick vi in 900 delägare. Och sen genom den här andrahandsmarknaden då så lyckades de öka upp till, jag kommer inte ihåg om det var 1500 eller 1300, men det var några hundratals aktieägare till. Kursen hade ju stigit under den perioden, så att det gick att göra nya emissioner till högre värderingar och över tid. Och det där är ju någonting som jag är positivt i den orienterade miljön, att du får ett pris på din aktie. Går det bra för bolaget så kommer du säkert kunna få en uppvärdering i det och ganska enkelt kunna, eller enkelt, men du kan i alla fall motivera den med att det har gjorts liksom löpande transaktioner som ju marknaden ser, för att det är ändå så publikt. Det syns ju på våran sajt vad aktierna handlas till varje gång och hur många aktieägare det finns och sådär. Och man ser informationsgivningen och om det kommer hjärtan eller kommentarer till de här inläggen. Så man lever ju ändå i en liksom semipublik miljö. Och tror jag sen då när man tar steget till en notering på en MTF eller reglerad marknad så har man nog ganska goda förutsättningar för att lyckas i den miljön, för att man har fått träna onoterat publikt länge.
Mm. Och en naturlig fråga på det är, jag vill veta lite om era tombstones, alltså best och worst case. Alltså jag förstår, Lohilo vet jag, har följt resan. Så det vet jag ju, fantastisk tombstone liksom. Det är lite känslig fråga där, men
vad menar du med tombstone? Gravsten? Alltså,
ja, precis, de gamla case som man har kört. Så att det är egentligen de bästa eller sämsta casen, gärna båda två.
På Peppins menar du?
Precis, aha, okay. Som Peppins har genomfört.
Okej.
Ja, men det kan vi dra. Nu har vi ju facit fram till nu, så får vi se vad det blir framtiden då. Men Alvesta Glass som sen blev Lohilo gjorde vi första gången. Första emissionen gjorde vi på motsvarande 5 kronor för vad aktien handlas nu. Det var 50 kronor då, men sen har det splittats och sådär. Så att motsvarande 5 spänn. Nu har vi de haft en nedgång under en period, men jag tror den aktien var väl uppe och handlades på det måste ha varit plus 50 kronor under en period också, va? Så då var det ju väldigt fin utveckling på avkastning från den första emissionen upp till dit. Sen är det ju många som har hoppat in längs den vägen också, och nu tror jag att den där aktien har handlats neråt liksom 15 spänn, så att det har ju varit otrolig rörelse i den. Dynamic Code som vi nämnde lite inledningsvis har ju också varit en fantastisk resa för de som har varit med och investerat från start. Då är det väl 900 eller 1000% som man får där, beroende på vad som händer nu i det budet som ligger och vilket värde man får för betalningarna av de aktierna. Men det har ju varit en jättebra resa. Paradox nämns ju ofta för att vi ska... Det var ett av våra första case.
Ja, sådär. Det är inget dåligt bolag.
Är det därför Spiltan också stora grejer i Paradox? Är det där det började?
Nej, det var faktiskt inte där det började. Nu ska inte jag dra Spiltans story om Paradox. Den får ni kan ju faktiskt få bjuda in Per Håkan någon gång. Eller om ni bjuder in Håkan Sjundesson som är ordförande i Paradox och jobbar på Spiltan. Han kan nog berätta mer om den story, men vi gjorde inte den själva, utan strax efter Alvesta glassemissionen våren 2016 så skulle Paradox då gå till börsen. Och då så var det Avanza tillsammans med Pepins. Jag jobbade inte på Pepins då, men då var det Avanza tillsammans med Pepins som gjorde den noteringen. Så Pepins fick distribuera en del av de aktierna som skulle ut, eller säljas ut då. Och då var det på 33 kronor, om jag inte minns fel. Och nu har de också haft en lite kämpig aktieresa på slutet, men den ligger fortfarande i positivt territorium. Så det får man väl också säga har varit ett väldigt bra case då.
Ja.
Och ska vi
ta något negativt,
vända på steken på några dåliga, så har vi haft några konkurser. Barista är en av dem som var en så kallad turnaround, som det var också innan jag började på Pepper, så jag kan det inte i detalj, men jag tror att de hade det kämpigt och försökte göra en nysatsning, och det gick inte vägen helt enkelt, så det bolaget gick i konkurs. Samma sak med Kronfönster, ett bolag från Småland som hade haft jättestarka år och skulle ta in pengar för att göra ytterligare satsning med fabrik utomlands och sådär, och den satsningen gick inte vägen, så det bolaget drabbades också och negativt då. Och det ska man komma ihåg, alltså tar man de här investeringarna i onoterat, så ja, men risken är ju absolut högre än vad det är på börsen, särskilt om det liksom är tidigare case som inte liksom har bevisats än, eller de ska göra en satsning som i Kronfönsters fall kan gå dåligt, och så skälper det hela bolaget. Det kan ju hända, och då kommer vi tillbaka till, man måste förstå den risken, och jag tror att det bästa sättet att hantera den på är att sprida sina risker.
Det var exakt dit jag ville komma faktiskt.
Mm.
Att, men det är alltså, onoterat är ju väldigt lukrativt liksom, med allt det vi har nämnt liksom, med de här uppvärderingarna som kan ske.
Multipelexpansioner brukar ofta väldigt bra.
Precis.
Om det går bra för bolaget.
Mm. Men det är också, man måste ju komma ihåg det, att det är ju regelverken, och det är ju betydligt enklare, vilket gör att man får inte lika god insyn i bolaget av den naturen. Men sen också då att det är mindre bolag, och det är lättare för mindre bolag att gå omkull.
Mm.
Typ så.
Ja, om du har 1 miljon i kassan liksom,
mm,
så är det lättare att bränna igenom den liksom, än ifall du har 10 miljoner kronor.
Mm, absolut. Ett
snabbt exempel. Men jag tycker en fördel som det kan vara, när du pratar med låg likviditet. Jag har ju pratat en del om aktier med så här telefonorder. Mm-hmm. Jag personligen tycker att det är lite gött ibland med låg likviditet, för då vet jag att då paniksäljer inte jag hur som helst. Det kan ju vara bra också ifall man är het på fingrarna eller på knapparna.
Nej, men alltså, jag kan bara instämma. Jag har, när jag började på Nordnet då, började jobba för Günther Mårder, så har jag för mig att det var han som sa att, för då, när man då, i och med att jag jobbade på en bank, så omfattades man av 30-dagarsregeln, vilket betyder att man, om man köpte en aktie på börsen, så fick man inte sälja den inom 30 dagar med vinst.
Ja, den har jag med.
Mm, ja, samma. Det är bra. Ja, men då kände jag nog från början att så här, ja, men det där är ju en begränsning, men då sa han då att så här, men det är ju jättebra träning i liksom långsiktighet, att man inte liksom gör, och 30 dagar är ingen långsikt, det vill jag bara vara tydlig med. Långsikt är väl kanske snarare, ja, men då börjar vi prata år. Jag brukar väl för min egen del tänka att behöver jag pengar inom 5 år, så ska de nog inte vara på börsen. Men det blir en inbyggd tröghet i det där. Och jag kan bara dra ett personligt exempel liksom i närtid. Så jag har ju då haft liksom en börsportfölj och en onoterad portfölj. Och så bestämmer vi nu för att jag ska nog använda mer av mina pengar till att köpa en ny bostad. Och då har jag sålt av i princip hela min börsportfölj. Men den onoterade har jag inte sålt av helt och hållet. Jag har börjat sälja av lite grann för att jag behöver de pengarna för att köpa boende. Då. Men det blir en helt annan tröghet, för att man liksom inte i sekunden man kommer på idén kan exekvera den. Och det tror inte jag bara är dåligt. Jag tror att det är jättebra att man får stanna upp ibland och låta det gå några dagar, eller kanske en månad eller två. Och så får man ta saker lite pö om pö.
Jag tänker en sak till också med småbolag eller med onoterade bolagen är att ledningen i bolagen, de blir inte så kontaktade så ofta av investerare och sånt. Mm-hmm. Så i alla fall när jag har hört av mig så är de nästan glada att någon vill veta om deras verksamhet i princip.
Liksom. De får lite så här kändis-vibes. Liksom.
Ja, så jag tror man kan få, om man vill grotta ner sig, liksom, gräva lite, så man kan få en del information från ledningen liksom, och ha kontakt med den. Då.
Det är lite som du och jag, Tim, när folk hör av oss till oss och vill snacka podd. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Det är exakt samma sak. Det är bara att hojta till så blir jag glad.
Ja, ungefär så.
Nej, men jag tror att du har en poäng i det där. Och det är, för det är inte så lätt när man är menar, aktieägare i ett stort bolag på börsen att höra av sig och liksom få svar direkt. Vissa är duktiga på det i noterad miljö också, men du har absolut en poäng där. Du får en helt annan liksom, närhet, och det är någonting vi försöker också lyckas med vår plattform. Att det ska vara enkelt för de här bolagen att kommunicera med många aktieägare. Och att aktieägarna ska kunna liksom ställa frågor, att det är publikt och, så att man får till en bra dialog. För att vi vill ju liksom göra enkelt för de här bolagen att ha många delägare. För det är det som det är det man kan. Om man tittar på konkurrenter till oss som säljer till några få goa gubbar. Då kanske de säger att så här, nej, men det är jättejobbigt att ha många aktieägare. Och det kan det vara. Jag ska inte säga att det bara är enkelt. Men en viktig del av våran uppgift och våran service är att se till att det är att det är lätt att hantera att ha många aktieägare. Så det är en viktig aspekt av det.
Mm. Jag tänker, om man är intresserad av de här onoterade bolagen, har ni några roliga cases nu inne på er lista?
Ja, kör.
Jag har faktiskt en som har koll på bolagen, så det är lite kul tycker jag att höra vad du säger.
Är det lite läxförhör på Filip?
Nej, men jag tror att jag har ganska bra koll på våra bolag, så det är bara att köra på med läxförhöret. Men just nu då så har vi ju ingen pågående liksom ny emission. Vi har haft två stycken uppföljningsemissioner då. Då menar jag bolag som vi har hjälpt tidigare som tar in pengar på nytt. Det är ett bolag som heter Pension och ett som heter Payer som har hjälpt här efter semestrarna. Men sen så finns det ju en hel drös med bolag som handlas på våran sekundärmarknad då. Och där tänker jag, om det här kommer ut på måndag, så kan man hålla lite utkik, för vi kommer nog kommunicera lite grann om våran handelsplats här, eller vi kommer ha gjort det när den här podden kommer ut. Vi har flaggat tidigare för att om vi ska gå tillbaka till att prata regelverk och sådär, så har vi flaggat tidigare för att det är säkert eller att det kommer behöva göras liksom förändringar i våran handelsmodell. För att 2018 så kom det ett nytt regelverk som heter MiFID 2 som påverkar finansiella marknader liksom mycket. Och då har vi jobbat liksom jättemycket nu för att försöka hitta vad ska vara den långsiktiga liksom modellen för våran onoterade handel. För den är viktig för oss. Vi vill, om man ska kunna investera i onoterade aktier, så tror vi mycket på att vikten av att kunna skapa någon likviditet är inte avgörande för alla. Men vi tror att det kommer underlätta väldigt mycket. Så kan man gå in på vår sajt och läsa om det senaste nu när man hör det här på måndag, så får ni lite uppdatering om vad som ska hända framåt. Men om vi ska liksom kika på några bolag, jag vet inte om jag ska, det är nog inte lämpligt att jag sitter och utvärderar de här, men vill man titta på något bolag så har jag ju sett att det har snurrat en del nyheter i ett bolag som heter Dala Energi.
Just det.
Där har ju, ja. Ja, men de... Det är ett ganska stort bolag. De har ju på deras senaste handlade kurs så har ju de ändå miljardvärdering. Så att det är ju stort. Och det som är lite kul med dem... Ja, så att det är det jag menar. Det behöver inte bara vara små bolag i någon noterade miljö. Det kan ju finnas andra skäl till att bolagen väljer att inte vara publika. Ja, det är lite... Det verkar hända saker där i alla fall. Bolag som heter Elevio som verkar ha lagt något... Förlåt, det är Edsbyns elverk jag menar nu.
Också Peppes bolag.
Ja, också Peppes bolag, men Dala Energi och Ellevio verkar vara på jakt efter Edsbyns elverk båda två. Men det, den här informationen finns på sajten, så det bara gå in och läsa.
Jag tycker ju ett av de roligare bolagen på Peppis listan är ju Eskapat.
Ja, spännande.
Det är ju ett litet det är en vingård fattigare som är ute nere i Frankrike.
Precis.
Ett bolag liksom, så värderingen på det här är typ så här 30 miljoner kronor, men så man investerar där så blir man en delägare i en vingård som också säljer vin och som har liksom vinprovningar och sånt i Frankrike.
Om inte det är en alternativ investering, vet jag inte vad.
Ja, det är lite kul tycker jag. Det är ett av de roliga bolag som jag brukar följa alltid.
Bra alternativ investering vill tillägga också.
Mm. Och de brukar även, om man är aktieägare, vet jag, brukar även ha så här vinprovningar i Stockholm, fattar det som.
Absolut.
Ja. Det är lite roligt tycker
är
jag.
Är det så kallad vin-vin situation?
Oh, Marcus. Mm, jag har även kollat lite på Sharespine, tycker jag är ganska intressant. Jag tror de kommer från Göteborg, om jag minns det rätt.
De är lite överallt faktiskt. Ja, men jag tror att de har, om inte Göteborg, så i Uddevalla tror jag kanske.
Ja. Ja. För jag fattar det som att de gör integrationer mellan olika affärssystem.
Precis.
En SaaS-plattformmodell. Och det tycker jag är ganska intressant, för att vad man förstår nu i dagens samhälle är ju att man använder ju, liksom, bolag använder ju massvis med olika program liksom, för att ha koll på sin data. Och då kan det finnas behov för att som form av integrera datan till olika affärssystem, få det flöda mellan varandra och även för att få det centralt för liksom att organisera datan.
Mm. Är det typ CRM-system och sånt då? Eller vad är det?
Alltså det är allt. Alltså det är Fortnox, det är
mail.
Ja, det vet jag. Jag vet inte allt. Ja, men typ lagersystem och allt möjligt. Så den tycker jag är rätt kul att kolla på.
Där tycker jag att det finns ett behov. Säger till mina arbetsgivare.
Lager menar du?
Nej, men ett centraliserat system att hantera data inom bolag. För ja. Det är precis som du säger, man har Fortnox för bokföringen och så har man OneDrive för lagringen eller någon annan drive eller så. Och sen så har du, ja, du har ju massa olika tjänster helt enkelt. Så det har varit väldigt skönt att ha liksom, ett centraliserat sätt att för att många av de här liksom, CRM-systemen hänger ihop med mejlen, med din lagring av information och liksom, ja, bolag som följer compliance och har compliance liksom, behöver även ha med spara dokumenten då på grund av ja, lagliga skäl liksom.
Just det. Så det är rätt intressant.
Mm.
Payer tycker jag är ett coolt också. De verkar vara ganska framgångsfulla eller framgångsrika. De fick ett avtal med Volvo nyligen, fattar jag det som.
Ja, jag tänker att det känns som alltid du har bättre koll än mig på våra bolag. Du lägger nog mycket mer tid än mig och läsa på dem då. Men precis. Vi gjorde ju en uppföljningsemission med dem här ju nyligen. Och de har ju fått se sitt aktiepris klättra också.
Just det. Ja, men det är lite intressant. Så det finns lite intressanta bolag helt enkelt.
Ja, men det gör det. Och jag tror att liksom, ja, men, funderar man på liksom, och vill ta steget och lära sig lite mer om onoterade bolag och liksom, ha en del av sin portfölj som ska vara onoterad. För att, ja, men, om man funderar på varför man ska ta det steget överhuvudtaget, så är det så här, det finns ganska mycket som tyder på, även om det nu boomar med jättemycket IPO:er och sådär, nya bolag som kommer till börsen, så har vi sett en trend under en ganska lång period där bolag faktiskt går senare och senare till börsen, för att de fundar sig, alltså tar in så mycket pengar innan, och då kan de ju faktiskt växa på innan de kommer till börsen, och det gör ju då att väldigt mycket avkastning i de här bolagen skapas innan noteringen. Och det är ju vid noteringen som vi vanliga dödliga ofta då får möjlighet att komma in. Och om väldigt mycket avkastning då redan har liksom skapats redan innan, men då kommer vi på tåget ganska sent. Och där, i alla fall så är det liksom så för mig, att jag tänker att jag investerar i onoterat dels för att jag vill få en möjlighet att vara med på tillväxtresan mycket tidigare än vad liksom börsen tillåter mig. Och sen att ja, men det är roligare. Man lär sig ju liksom, man får följa de här bolagen för ett tidigare skede, komma liksom närmare dem, uppleva vad jag gör i den noterade miljön. Det blir ytterligare liksom riskspriden då att ha både en noterad portfölj och en onoterad portfölj.
Så nu ser du ju.
Jag gillar den mixen.
Ja. Men jag tänker, om vi ska gå in på det vi nämnde förut, det som ändå är lite aktuellt nu är ju att ett av bolagen Peppins, Dynamic Code. De gör diagnostikverktyg, fattigare som. Eller så här, man beställer hem diagnostikkit typ klamydia eller corona eller så vidare.
Exakt.
De har fått ett bud på sig av ett liknande bolag inom samma bransch.
Som AG Bio.
Ja, AG Bio som är börsnoterade.
Mm.
Och det har blivit lite av en... Här var jag att ta i kanske, men det blir lite missnöje ibland.
Snackis.
En snackis kan vi säga att det blivit, bland mindre aktieägarna.
Mm.
Så jag tänker, hur går tankarna där? Vad är det som händer på den fronten?
Ja, men jag tänker så här att till att börja med så kanske jag ska försöka förklara hur våran modell ser ut. För det märker jag en del. Och det ligger ju liksom mycket på oss. Vi har ju ett ansvar att se till att alla de som investerar via vår plattform har liksom lättillgänglig information om hur hela liksom modellen och så där ser ut. Men sen så finns det alltid ett ansvar på de som investerar i ett bolag. Väljer man att investera i ett bolag, oavsett om det är onoterat eller på börsen eller vad som helst, så är det liksom det är så viktigt, tycker jag, att alla... Då kommer vi tillbaka till att förstå vad du köper. Och förstå vad du köper behöver inte bara betyda att jag kan det här bolaget. Utan måste också liksom förstå förutsättningarna liksom kring det. Och då tänker jag, då tar jag chansen nu att försöka förklara hur våra modell normalt ser ut. Så när vi hjälper ett bolag att ta in pengar, vi kan ta Dynamic Code som ett exempel, så finns det ett bolag som heter Dynamic Code AB. Och Dynamic Code AB kommer till Peppis och säger att vi behöver ta in pengar för att vi ska göra en tillväxtresa. Då säger vi, vad bra, då hjälper vi med det. Och då har vi en modell som fungerar som så att vi startar i samband med den här emissionen ett nytt bolag, som är ett holdingbolag, som har ett enda syfte. Och det syftet är att äga aktier i ett målbolag. Målbolaget i det här fallet är Dynamic Code. Och det här bolaget döper vi till, i Dynamic Codes fall så heter det DC Partners Sweden AB. Det här just med Partners Sweden AB känner man igen, för att det är så döper vi de flesta av de här holdingbolagen. Så då gör vi så att det här bolaget blir publikt, och det finns en liksom praktisk del med att det ska vara publikt, för att då kan vi ta in pengar till det här bolaget på och liksom sprida det till många, så att vi kan marknadsföra det här liksom publikt och låta väldigt många bli aktieägare. Det får man inte göra i privata bolag. Så därför har vi den strukturen. Så när man går in på Peppins och investerar i de flesta av våra nyemissioner, det har funnits några undantag, men de flesta, så blir man faktiskt inte aktieägare i Dynamic Code AB, utan man blir aktieägare i det här nystartade publika holdingbolaget som heter Någonting Partners Sweden aktiebolag. Då blir man delägare där. Det finns för bolaget en rad liksom fördelar med den här setupen. Och med bolaget som är Dynamic Code AB det här, de får ju faktiskt bara en ny delägare. Och det är det här bolaget. Sen råkar det här bolaget ha kanske flera hundra eller tusentals aktieägare. Men för bolaget så blir det faktiskt bara en ny delägare. Vilket betyder att däremellan då så kan man bevara eller använda liksom ett aktieägaravtal. Det är väldigt vanligt att onoterade bolag bland sina aktieägare har aktieägaravtal som säger olika saker. Så då kan vi behålla aktieägaravtalet som ger det här holdingbolaget en massa liksom rättigheter, och man kan liksom ansluta till ett befintligt aktieägaravtal. Vi som Peppis har ofta då ett standardaktieägaravtal som reglerar olika saker som vi tycker då liksom skyddar investerarna. Eller som ska liksom skapa fördelar för de här investerarna. Och sen då så det här holdingbolaget då, de får in en massa pengar och de får in en massa delägare. Och sen så överförs den största delen av de pengarna som kommer in till det här målbolaget Dynamic Code i det här exemplet. Lite pengar behålls i det här holdingbolaget för att liksom kunna betala revisor och kalla till bolagsstämmer och sådär. Men i övrigt så finns det ingen verksamhet där, utan bolaget har ett syfte, och det är att äga aktier i ett annat bolag. Och då tillsätts din styrelse till det här bolaget. Under emissionen så är det samma, då ska de här liksom spegla varann. Så att då ska liksom styrelsen i det här holdingbolaget motsvara målbolaget. Men sen när det är färdigt så vill man ju att holdingbolagets styrelse ska liksom representera de här många aktieägarna och föra liksom deras talan och liksom bevaka, företräda deras intressen. Och då kan det vara väldigt bra att det är någon från målbolaget som sitter där för att det ska vara bra informationsgivning och liksom man ska få bra input i hur det går för bolaget så att man har bra koll på sin enda tillgång. Men sen så vill vi gärna att det ska vara investerare i det här bolaget som tar de här styrelseplatserna. Och det är inte alltid, ska jag säga, som intresset för den här styrelsen är liksom jättestort. Så Pepins har liksom, vi har samlat ihop ett gäng av personer som har massa styrelseerfarenhet som inte är liksom, de måste inte vara kopplade till Pepins. Så kan vi då till bolagsstämman förbereda förslag som en aktieägare skulle kunna föreslå för att det ska kunna liksom sitta minst 3 personer sedan de måste göra det här publika aktiebolaget. Och de här då, det är det som då har hänt i Dynamic Code, att då finns ett holdingbolag som har tagit emot ett bud som har lagts på det här holdingbolagets tillgång, alltså aktier i Dynamic Code. Och så har de valt att då ta ett beslut att acceptera det här. Det här hade vi samma procedur i våras. Där vi hade ett bolag som heter Urban Green som också fick ett bud på sig. Där styrelsen valde att acceptera det.
Men Superfruit väl?
Ja, Superfruit var också samma. Men skillnaden där var att i Superfruit så valde man sen att kallad till en bolagsstämma. Och på den här bolagsstämman så valde aktieägarna då att acceptera det här budet. Så styrelsen tog inte det beslutet själva, men det gjorde man i Urban Green. Och det var samma där, att många blev upprörda och tyckte att, men varför har den här styrelsen fattat det beslutet? Och det som är viktigt att komma ihåg är då att styrelsen har möjlighet att fatta det här beslutet. Men sen kan man ju tycka, och det, vi lärde oss det efter Urban Green, det är nog smartast faktiskt att kalla till en bolagsstämma och låta alla aktieägare komma till tals som vill vara med på bolagsstämma förstås. Det är ju frivilligt. Och så kan man ta beslutet där. Pepins har ju ingen liksom, idé, makt eller inverkan på hur det här bolaget väljer att liksom, fatta sina beslut. För det här holdingbolaget är en del av våra modell. Vi liksom stöttar det bolaget och sätter upp det i samband med emissionen. Och är behjälpiga vid bolagsstämmer och sådär. Men det är inte Pepins som har makten i holdingbolaget, utan det är aktieägarna. Och aktieägarna liksom tillsätter sin styrelse som sen då liksom leder det här bolaget under verksamhetsåret. Så att jag vill bara liksom vara tydlig med det, att det märker man i många frågor så där som har kommit in, att man sammanblandar lite det här och tror att det är Pepins som faktiskt styr över de här holdingbolagen, och så är det inte. Sen jobbar vi liksom nära dem för att vi handlar deras aktier och har tagit in alla pengar via vår plattform till dem och så att vi har ju nära dialog med dem.
För det känns ju som en liten aktieägare så kan det kännas som man blir lite snopen liksom där när styrelsen går och liksom bestämmer lite hur man ska se på exempelvis ett bud då exempelvis.
Så kan det ju... Liksom.
Eller det har jag i alla fall märkt på forumet, att det är ju det som skrivit och tyckte att budet var kast, var dåligt betalt, och i det här fallet så specifika fallet med Dynamic Code så var det ju så att det var ju dels var det kontantbetalning och dels var det betalt med den här Agir Bio-aktien som är väldigt volatil och har stigit väldigt mycket senaste året. Så det har varit lite så kontrovers i alla fall från det året.
Ja, men det har ju det. Och här, jag har ju all respekt i världen för att det finns liksom olika åsikter kring om det här är ett bra eller dåligt bud. Jag tror att det finns jättemånga som var med och investerade i Dynamic Code i första emissionen som tycker att Ja, men, och nu är det som du säger, det är ju till stora delar ett aktiebud, och vi har ingen aning om vad aktien står i när de där aktierna väl når våra depåer.
Jag säger våra, det har gått ner typ 15-20% tror jag sen de aviserade budet.
Okej, okay, ja. Ja, men så kan det ju vara. Det är ju, liksom, det är ju risken med aktiebud, att det kan hända saker däremellan. Mm. Och jag äger också aktier i Dynamic Code, eller via då DC Partners Sweden AB. Så att jag kommer också få aktier där. Och jag har ingen aning om det kommer vara en bra eller dålig affär. Det vet vi ju först sen. Mm. Men jag tänker sådär att, och nu behöver vi inte prata Dynamic Code specifikt, men, utan vi kan prata, liksom, prata generellt att finns det en styrelse som har våra, alltså aktieägarnas uppdrag att liksom, företräda våra intressen, så ja, men då litar jag på att de gör det. Och gör de inte det, så ja, men då får ju vi som aktieägare försöka byta ut den där styrelsen om vi inte tycker att det är så. Men i frågan om vad som är ett bra pris eller inte, så är omöjligt att veta. Mm. Det finns det nog lika många åsikter om som det finns aktieägare, skulle jag tro.
Mm. Ja.
Ja, jag förstår.
Det är väldigt spännande det där. Men för att, och det är ju egentligen alltid så att styrelsen representerar ju alltid bolaget, liksom. Och man ger ju alltid, även om det är, nu blir det ju ett liksom indirekt ägande man får i själva AB, och den här med Code AB blir det ju i detta fallet. Men du ger ju egentligen alltid nästan styrelsen rätt att besluta utifrån dem, ja, inom den löpande verksamheten då. Men det är ju spännande där, för visst är det ju uppsatt på detta sättet då egentligen för att skydda aktieägarna, förstår du rätt?
Ja, men exakt, för det är ju så, en annan fördel då för aktieägarna med att ha det här holdingbolaget är att i de flesta fall som vi gör såna här nyemissioner så har alltså du som investerar i det här holdingbolaget köper stamaktier i det här holdingbolaget. Holdingbolaget i sin tur har en preferensaktie i det här målbolaget. Och är man van vid börsen så tänker man att preferensaktier är någon aktie som har förtur till utdelning och sådär. Det är inte det som är liksom menat i det här fallet, utan i det här preferensaktier kan vi också bara säga kan betyda i princip vad som helst. Så man behöver alltid kolla på liksom villkoren för en preferensaktie. I de här fallen så kallas det för en likvidationspreferensaktie. Och det betyder att de här aktieägarna har en förtur om det skulle gå åt pipan för bolaget. Så är det så att så det finns ett skydd på nedsidan där man har en liksom förtur till pengar om det har gått tokigt, men man har liksom samma uppsida. Och det här kunde vi se i Urban Green i våras. Då var det faktiskt så att de som var aktieägare via UG Partners Sweden AB, som det holdingbolaget hette, de fick ju mer betalt för sina aktier än vad de som ägde aktier i Urban Green fick. Och det var tack vare den här likvidationspreferensaktien då. Så att det finns fördelar för investerarna. Men alla de här grejerna, de är ganska komplexa. Och jag hoppas att alla som investerar i de här nya emissionerna läser det memorandumet som alltid liksom skapas där den här informationen framgår. Men är det så att man inte har gjort det, så liksom gör det. Gå in och läs på om det här, för att det finns en massa fördelar liksom, med det. Och det är därför vi har valt att ha den modellen, för att det finns många fördelar för bolagen och det finns många fördelar för investerarna. Med det sagt så tycker jag att vi som Pepis har vi har en liksom viktig roll att spela i att utbilda kring det här och underlätta för att alla ska kunna ta del av och ännu mer förstå vad det är man investerar i. Så att allt det som har, om vi nu ska säga, stormat kring Dynamic Code och många av de kommentarerna som kommer som visar på att det finns mycket information som inte har gått hela vägen fram, så tar vi till oss av det.
Vad bra.
Du, vi har en liten grej. Jag vet inte om du har lyssnat på våra avsnitt så att det brukar avslöja det. Men vi gillar ju att sätta vår gäst på pottkanten så att säga.
Ja, varsågod,
så
kör.
Att, vi vill att du delar med oss av en veckans volley.
Ja, som vi kallar det. Så du ska ge oss en spaning, en aktuell spaning eller någon take på något aktuellt ämne. Något som helst, Kina, USA, Sverige, you do you. Har du något roligt att delge?
Gud vad spännande alltså. Vad roligt när man får också som en volley. Jag är ju jag är väldigt sportintresserad, så att när ni börjar prata om volley så var min första spaning då att det går lite knackigt för eran stad IFK Göteborg.
Går det
lite bättre för mitt kära Djurgården. Men
är det därför Djurgården handlas på Peppins?
Ja, man skulle kunna tänka det. Nu handlas ju också AIK hockey på Peppis, så att det finns ju två rivaler på plattformen. Ja, men vad ska vi ta för span? Jo, men jag kan väl dra en spaning då. Som jag har pratat mycket med många om de sista veckorna och som ska bli spännande att följa framåt. Det är ju, för det får handla om hockey istället. Nej, men då är det det här med liksom arbetsmiljö och hur nu när liksom restriktionerna släpper från och med imorgon 29 så är det många som ska liksom välkomnas tillbaka till kontoret. Och vi på Peppis har valt en modell där våra anställda ska få möjlighet att ha liksom en hybridmodell, så att vi kommer att förvänta oss att men vi som jobbar där ska vara på kontoret minst 3 dagar i veckan, och så kan man om man vill vara inne 5 eller så är man inne 3 och så tar man 2 dagar och jobbar remote på annat håll. Och så har jag liksom med alla människor jag träffar nu så passar på att liksom fråga hur deras arbetsgivare har valt att göra. Och det känns som den modellen 3 och 2 har liksom satt sig hos många oberoende liksom varandra. Och det ska bli jättespännande att se vad som händer med det där och liksom hur arbetstagare liksom förväntar på sin arbetsgivare liksom förutsättningar för att göra sitt jobb även utanför liksom kontorsmiljön, hur det kommer fortsätta. Och om vi om ett halvår bara har gått tillbaka till att jobba 9-18 eller 8-5 eller vad det är, 5 dagar i veckan på kontor, eller om den här hybridmodellen liksom verkligen har fastnat. För till det här ska vi också då säga, så har jag en till spaning, och det är ju det här Islands test med att dra ner på arbetstid. Där verkar det som man har gjort ett test som verkar ha fungerat liksom väldigt väl med att arbeta liksom färre timmar per vecka utan att liksom tappa någon produktivitet. Och det låter ju helt fantastiskt om man liksom lyckas med det. Så där är också en liten semispaning jag har, att liksom försöka hålla koll på om det är någonting som kommer spridas vidare i nära länder till Island, eller om det liksom är isolerat till dem. Men jag tycker såna frågor är de intresserar mig.
Kul att du också frågar runt lite och är fundersam men nyfiken på hur andra har det. Jag tänker ju, hur kommer det påverka fastighetsmarknaden? Kommer man gå ner i kontorsutrymmen eller kommer det fungera så? Det är frågan. Jag vet inte om vi kan svara på nu, det kan man ha ett helt avsnitt om.
Men absolut.
Nej, men jag har facit.
Nej, jag skojar
med.
Du jobbar för garderoben.
Ja, exakt, jag jobbar för garderoben.
2-5 dagar för garderoben.
Nej, men men exakt. Särskilt om man ska podda så man får bra liksom, akustik. Nej, men jag tänker mig att alla liksom lokaler som finns, att man bara använder dem liksom till andra saker. Jag tänker mig liksom kontorsmiljön, om jag bara ser framför mig liksom för Peppins. Nu ska vi förhoppningsvis då flytta upp med Van der Bemis snart, om allting går i lås i det samgåendet. Då tänker jag mig att man istället för att ha liksom en massa kontorsplatser liksom långsiktigt, så där alla ska kunna ha liksom varsin plats, så kanske kommer bli mer det som vi såg många stora bolag tog steget redan för många år sedan och började jobba aktivitetsbaserat och sen ha mer liksom sociala ytor. Det var ju många storbanker, inte minst i Stockholm, som valde att flytta utanför liksom centrumkärnan och började jobba aktivitetsbaserat, och de var lite före sin tid kanske då. Eller så var de helt rätt i tiden, var bara det att det behövde hända någonting stort i världen däremellan för att resten skulle komma i kapp. Men jag tänker mig att kontorsutrymmena kommer behövas ändå. Vi kanske bara kommer nyttja dem på ett annat sätt.
Jättebra.
Ja, det är intressant. Jag är också en snabb liten volley.
Fantastiskt.
Jag är också en snabb volley.
Ska du också köra?
Ja, en snabb
bara. Kör bara, kör.
Jag såg idag att ett av mina innehav Plaid skulle tidigare lägga sin delårsrapport. Och det tycker jag alltid är intressant, för att aktien går ju upp på det. Så det tycker jag alltid är intressant. Vad är det för slutsats man kan dra av att ett bolag tidigare lägger sin rapport?
Men rätta mig om jag fel här, men kursen har väl gått jättener då?
Ja, det kanske har gått ner, men jag vet inte. Du har fått kolla alfa mot OMX. Skitsamma. Det brukar gå upp på det i alla fall. Så jag tycker det är intressant att man kan kolla. Betyder det att de har bara koll på sina siffror? Betyder det att det ska vara en bra rapport? Jag vet inte. Intressant i alla fall, tidigare läggning av sin rapport.
Det var verkligen spännande.
Bra insikt, bra insikt.
Men alltså, det kan man kolla på.
Men det sagt, vi vill jättegärna, eller, vi vill tacka dig så extremt mycket, Filip.
Ja, tack så mycket. Det var kul att ha dem här, att snacka och djupdyka lite hur det fungerar med onoterat. Halvnoterat.
Ja, men tack själva.
Jag tycker onoterat är fantastiskt intressant själv. Så att... men det är ju en liten exklusiv sekt, så att det var kul att få en inblick i hur Peppins, hur ni jobbar.
Ja, det var jättekul att få vara med, och det ska bli kul att se om det kommer lite frågor och sådär efter. Är det så att man lyssnar på den här och har fler frågor, så gå in på Peppins hemsida och ställa frågor i vår community, eller skriv till mig på Twitter eller så. Det går jättebra, så... hjälps vi åt och utbilda kring den onoterade miljön.
Ja, det är perfekt. Och med det så vill vi avsluta, och sen så vill jag också säga att allting som sägs i den här podden ska ej betraktas som finansiell rådgivning, utan allting sker på egen risk, så som nu alltid är.
Utgå alltid från den egna analysen.
Exakt, ja. Och vad brukar vi säga i slutet med? Du har lite om man vill ha feedback.
Ja, då har man av sig. Om det inte angår Filip eller Peppins, om det angår mig och Tim här, så ska man höra av sig till oss. Antingen på vår Gmail, någonting om aktier, fast utan å med ett A, så blir någonting om aktier @gmail.com. Eller så går vi in och följer oss på vår Instagram, någonting om aktier, eller vår Twitter, som vi försöker jobba lite mer med nu.
Ja, det ska vi lösa. Men då tackar vi för oss. Tack och hej. Eller vad ska jag säga?
Amen. Ha det gott.
Ha det gott, hej.